Podden sponsras av Great Earth, näringstillskott för livets alla faser. Lite extra vitaminer och mineraler för att ge kroppen vad den behöver är ju aldrig fel. Det har jag i alla fall gjort så länge jag kan minnas och det funkar för mig. Om du är också nyfiken på deras produkter, spana in deras hemsida och instasida med samma namn, greatearth.se. Du lyssnar på Träna Michelin, podden där jag ringer upp spännande människor. Vi pratar om livet, träning och hälsa. Idag ringer jag upp Sverre Liljeqvist, extremskidåkare, trebarnspappa, föreläsare, företagare och livsnjutare. Sverre har följt sitt hjärta och sin passion ända sedan han var liten och han lever för att åka skidor. Jag har tagit honom till fantastiska platser och berg på bland annat Nya Zeeland, Japan, Alaska och Kanada. Men han älskar även både svenska och norska fjällen. Det har också blivit en hel del virkning genom åren som vi kommer få höra mer om, för Sverre har en grym känsla för färg och form. Vi snackar om träning, morgonrutiner, bo nära naturen, passion, husmanskost, om våfflor, om kraschen i riksgränsen, att känna sig stark och om klimatförändringar och mycket, mycket annat. Du, är du redo?
Yes, kör!
Sverre Liljeqvist, du bor i Åre tillsammans med dina tre barn och fästmön Hanna. Och du är en av världens främsta och första extremskidåkare. Du är medgrundare till märket Kask tillsammans med din skidkompis Kai Zackrisson som ni sålde ganska nyligen efter 18 år. Du är skandinavisk mästare i friåkning, blev världsmästare i friåkning i Alaska, vinnare i Chamonix Red Bull Show Thrill, vinnare Freeride World Tour i Sochi, trea Freeride World Tour för att bara nämna några. Du började åka skidor i Saltsjöbadens skidklubb och gick sen på Alpina skidgymnasiet i Malung. Körde en säsong i Europacupen och sen vidare till US Pro Ski Tour i parallellslalom. Du vann US Open och deltog dessutom i X Games i Ski Cross. Men 1998 lämnade du portarna och började tävla i friåkning eller extremskidåkning eller freeride. Det finns väl många namn. Första gången i Nordiska mästerskapen i riksgränsen där du faktiskt också vann. Du driver Sveriges Freeride Camp i Åre, ger inspirationsföreläsningar och mycket annat. När jag googlar dig på YouTube hittar jag bokstavligen miljontals visningar där du tar dig ner från det ena berget brantare än det andra. Jag vill prata med dig om skidåkning, passion, att vara ett med naturen, om virknålar och syjuntor, hur du tränar och vad som driver dig och massa, massa annat. Varmt, varmt välkommen till podden Träna med Shirin!
Ja, men wow, tack. Det var maffig presentation.
Ja, jag tror jag fick till det.
Mycket skidåkning, det stämmer ju.
Mycket skidåkning. Du, vi hann prata lite här innan vi började spela in, men vi har ju faktiskt, man säger förflutet låter det som vi har dejtat, och det har vi inte. Vi har ett förflutet för att vi är gamla barndomsvänner, jämnåriga barndomsvänner, och har hängt i samma gäng en gång i tiden.
Absolut.
Det var några år sedan, men vi sa just innan vi spelade in att det går några år emellan, så där 15-20, och sen så korsas vägarna
igen. På 1900-talet, som jag brukar säga till mina barn, då händer det grejer. Liksom. Det är länge sedan nu, stämmer.
Skitlänge sedan. Mm. Men det var roligt då, och det är roligt nu. Och jag har ju faktiskt haft privilegiet att träffa många av mina gäster tidigare. Inte alla, men många. Och vi har träffats, vi har säkert festat mycket genom åren och har väldigt många gemensamma vänner fortfarande. Mm. Men du, det var så roligt för när jag frågade dig, jag ville ju intervjua dig och prata om ditt liv, så sa du lite, eller på sms sa du lite sådär, ja men vadå, jag lever ju ett helt vanligt liv, vad ska vi prata om? Men för oss dödliga så lever inte du sådär jättevanligt faktiskt.
Nej.
Att prata om.
Nej, men alltså jag är ju född och uppvuxen i Stockholm och sådär, men sen skidåkningen tog ju över rätt snabbt och det är väl det som kanske skiljer den, att man har vågat följa sin passion liksom från början och att det också har präglat livet. Och det, är man i det så kanske man inte reflekterar så mycket över det själv, utan det rullar på. Men det är klart att man, om man kliver utanför sin egna bubbla och tittar utifrån lite grann, så är det klart att det kanske inte ser ut som Svenne Banan. Så det kan väl stämma.
Men när du nämner ordet passion, kan inte du så här grotta ner dig lite i det ordet? Vad innebär passion för dig?
Ja, men passion är väl att man liksom vågar följa sin magkänsla för vad som är rätt eller fel, och att man kanske inte liksom håller på och överväger massa alternativ, vad det ena ska leda till eller det andra och så vidare, utan att det liksom är outtalat egentligen ganska självklart vad det är man vill pyssla med. Det måste ju vara passion på något vis, att det liksom kommer naturligt till en och att man tillåter sig att följa den riktningen liksom.
Och det märker som du har gjort hela vägen.
Ja, det har jag ju gjort, och det kan ju låta att man är ganska självupptagen och sådär. Man har liksom gått all in på skidåkning och kanske inte funderat så mycket på folk i ens omgivning och sånt där. Men förhoppningsvis så förändras ju det med familjebilden och barn, och att man liksom tar in dem i det hela och framförallt backar upp dem i deras utveckling och liksom tar med sig då det här. Om man tycker att det här är ett bra sätt att välja att leva, att man även kan applicera det på barnen, och att de har ju sina egna passioner. Det behöver inte vara skidåkning, det kan ju vara precis vad som helst. Men att det är faktiskt härligt om man kan få även dem att brinna för någonting, liksom, så att de inte bara svävar omkring i ovisshet.
Nej, eller i TikTok-världen.
Ja, det är kanske samma sak, jag vet inte. Men det
Mm,
är
jag
klart,
tror det.
samtidigt så måste man väl inse att man är ju liksom äldre och man kanske inte förstår hur det funkar.
Äldre, då ska vi tillägga, för de som lyssnar jämt så vet de ju att jag är 50, och ska vi tillägga att du och jag är jämnåriga. Det skiljer 4 månader, tror jag. Så grattis i efterskott, du
Ja,
fyllde ju år.
detsamma.
Tackar, tackar.
Det är lite lustigt, man umgås ju i perioder med folk som är mycket äldre än man själv, och sen hux flux så vänder det där rätt snabbt. Eller för mig gjorde det. Jag gick på något år och nu hänger jag mest med de som är betydligt yngre än vad jag själv är. Så jag vet inte vad jag har gjort, men om det är rätt
Men,
eller fel.
ja, men alltså, jag tänker, rätta mig om jag har fel, jag tänker också i de kretsarna som du rör dig, så börjar det väl komma en ny generation av extremskidåkare, fast du är liksom...
Ja, man har ju väntat på de där
Jag tänkte, jag
länge.
visste inte vad jag skulle använda för ord. Fossil på berget, men det låter så negativt.
Nej, men jag är ju
Jävligt erfaren,
absolut
får man säga.
senior, det är man ju verkligen. Och det är också en inspirationskälla för mig själv att hålla mig igång och liksom känna att
Såklart.
jag hänger med och att jag även kan liksom inspirera de yngre. Att liksom, det är inte kört när du är 22, utan du kanske är late bloomer och tar din tid, och gillar du det här så fortsätter din takt och så vidare. Så.
Ja, jag tänker att
Ja.
det som du så inspirerar med din Sverige Freeride Camp och under dina föreläsningar, så tänker jag kanske att det är det som mycket som du pratar om, gissar jag.
Ja, men det är precis på ett naturligt sätt liksom, att ja, vågar få dem att lyssna till sitt inre lite grann så där. Och är det här verkligen det här vi vill göra? Ja, det är det. Ja, men prova, kör liksom. Gör din grej.
Åh, det där älskar jag. Jag pratar mycket om passion, jag gillar det. Det är viktigt, man kan glömma bort det, framförallt om man bor i, som jag gör nu, i Stockholm. Det är ganska hög puls, högt tempo mitt i en storstad, liksom. Då kan det vara att man ska, nu gör inte jag det, men man kan lätt liksom hamna i vänsterfilen ganska
Ja,
snabbt.
absolut.
Och då
Jag
glömmer
kom.
man bort sin passion.
Ja, det är sant.
Men du, en basic fråga, hur mår du just idag och var befinner du dig just nu?
Jag sitter hemma i ett soligt Åre. Det är höst, så jag älskar hösten. För mig har det alltid varit förväntningarnas tid liksom, inför vintern och så. Nej, men jag har en kropp som funkar. Jag har inte särskilt ont någonstans och jag håller på att planera för vinterns äventyr. Nej, men jag befinner mig mitt i livet och det känns bra, tycker jag.
Vad härligt. Du, ja precis, hösten måste ju vara alldeles extra speciell för dig, för det är då du laddar. Både mentalt, ja, du har säkert planerat alla resor är långt i förväg, men jag tänker mentalt och fysiskt, snart är det ju dags. När kommer första
Jo.
snön i Åre? Typ.
Nej, om ett par veckor är det nog vitt på topparna. Då kan man ju börja tura
Oj,
lite
oj, oj.
så. Men alltså vitt med lite puder bara. Men med liftarna brukar väl öppna runt Lucia och så där. Sen är det puttrar igång.
Åh, gud vad roligt. Men du, berätta för mig och lyssnarna vad, jag är inte säker på att alla vet vad det betyder och jag vet inte om jag sa rätt, men friåkning, extremskidåkning, är det freeride, det är 3 ord som betyder ungefär samma sak, eller?
Ja, absolut. Det var väl liksom ett begrepp där när det började bli liksom vedertaget att man kunde hålla på med det som en gren. Då var det ju extremskidåkning, för att man åkte branta stora åk och hoppade massa klippor och grejer. Och sen har väl det där förfinats lite och det har dragits igång en tour och det kallas nu för friåkning. Alltså att man rör sig fritt över berget och Man kan köra tävlingar, vilket är lite motsägelsefullt egentligen eftersom det då är en helt fri sport.
Och hur bedöms det då?
Ja, men då är det en bedömningssport lite lika som gymnastik. Kanske man får ett berg att åka på och så ska man göra det så bra man kan utifrån förutsättningarna. Man ska ha en bra linje, man ska ha ett gott, bra flyt, man ska vara aggressiv nog att liksom köra sina hopp och det som också bedöms då i den här linjen utan att tveka och så vidare. Men det är väl ganska mycket så här helhetsintryck och ja.
Och då ska vi tillägga till de som inte är skidvana som lyssnar, det är alltså inte alltid bara åka upp i en härlig solig lift och ta sig ner för en pistad, perfekt backa, utan det är kanske ta helikopter upp på en kanske ganska obekväm topp och kastas ut, får man väl ändå säga, kastas ut för en brant.
Ja, det är det. Ofta går vi upp, man får tura eller liksom gå i pjäxorna upp och sådär, så att det är ett bra sätt också att känna in för förhållandena och liksom snön, stabiliteten och så vidare. Så man rör sig väl över hela berget kan man säga.
Det blir ett en och annan volt under åren.
Ja, absolut. Både frivilliga och ofrivilliga ska jag väl tillägga. Det kan ju bli lite konsekvenser ibland då, men det har ju gått bra. Och ja, det gäller bara att vara bra på riskbedömning och ibland kunna våga stå tillbaka och säga nej också om det känns dåligt i magen.
Men blir du inte lite så här som en, jag tänker mig du blir lite av en snöexpert också, alltså på kvaliteten på snön, lagerna på snön, nu tänker jag på risker såklart med lavinfara och sånt där.
Ja, men jag har väl gått en hel del utbildningar och sånt där, men jag är inte uttalad guide, men jag är väl lavintekniker på pappret. Ingenting som jag liksom praktiserar i något arbete eller så, men det är ju för ens egen intresse och liksom. Sen är det ju, råder det väldigt mycket lokala liksom olikheter och sådär, så att om man kommer till en ny plats så gäller det liksom känna in och lyssna in med de som rör sig där mest och lite historik och mycket väder och sånt där, så att det finns ju liksom outtömligt att lära sig kring där, och ändå så händer det ju grejer hela tiden, så att ja, det gäller bara att vara ödmjuk inför uppgiften. Så.
Gud vad härligt ser jag nu att solen kommer igenom där. Gud vad, det är inte sol i Stockholm.
Okej, nej. Det,
det kommer. Det kommer. Du, vad heter det? Jag googlade såklart på dig en hel del och YouTubade, och om man slår in Sverige Lilliqvist så kommer automatiskt upp Sverige Lilliqvist Avalanche.
Ja, precis. Det där var ju en värsting. Liksom lite för. Nej, men det var på en tävling som jag var med och arrangerade faktiskt och körde. Som hette Skiers Cup. Och vi var utanför Zermatt i bergen. Och där. Så blev det så att det rasade massa snö och kameran fångade mig under mitt åk. Och det blev så här väldigt, vad ska man säga, dynamiska, coola bilder helt enkelt, och allting gick bra, och det var liksom, ja, ett sånt där klipp som gick viralt liksom lite innan det gjorde det. Det var, här var 2013, så att
på innan den man kallar det viralt typ.
Ja, men alltså det var ju 2 miljoner nedladdningar där på några dagar, och det ringde folk från världens alla hörn och ville prata med den här dåren då, som hade gjort manövern och så vidare. Så det blev en stor grej och en liten så här, ja, en snackis, och den hänger kvar. Det kommer liksom loopar varannat år, så bara kommer det där klippet i ens flöde och sen blir det en lite hype igen. Så. Men det är klart, det var tillfällighet som gjorde att det blev ett ganska häftigt klipp då.
Så det coola kan man bilder se på i alla fall.
Ja, det är det.
Och
det
coola var bilder, och du överlevde.
Ja.
Men du, är du aldrig rädd med någon?
Jo, absolut. Det kan man vara rädd, och då får man ju liksom kalkulera vad man håller på med och liksom våga säga nej och så. Men det är ju just det där med det här, där man inte kan kontrollera med lavinsituationen och farorna liksom kring det som är det läbbiga. Sen hur åket är och så, det väljer man ju själv om man vill köra, och då brukar jag ofta, jag kör sällan så här trillar man så dör man och åk, utan jag kör hellre på lite hårdare och sen tar någon vurpa liksom, men inte så att det blir för ödesdigert.
Jag tänker att nu har du 3 barn. Mm. Det är 3 fler barn än vad du hade när vi träffades senast. Och hur går tankarna där nu? Skiljer de sig när du står högt uppe på ett berg Eller är du bara i stunden då, eller är det så här, oj, jag kanske ska köra till vänster istället för höger så jag kommer hem till barn. Tittar du upp i taket och funderar lite.
Ja, nej, men jag har väl reflekterat över det där nu, när de, några av dem börjar få eget liksom, skidintresse och vill röra sig utanför pisterna kanske. Och även så har jag de här camperna för ungdomar nu, och då gäller det liksom att peppa och inspirera dem på rätt sätt, men också få dem att liksom ta in, ja, det här med risker och sånt. Men det är väldigt svårt när de är så pass unga då, 10-15 liksom.
Hur gamla är barnen?
Min son är äldst, han är 12. Sen har jag en tjej på 10 och en på 6.
Mm. Och alla är intresserade av skidor?
Ja, det är väl grabben som är mest på just nu. Men sen Fredrika åker en hel del snowboard och sådär.
Ja, men hela familjen delar intresset i alla fall. Och Hanna också.
Ja, men det gör vi, absolut.
Mm. Så blir det skidor varje helg på vintern?
Nej, det blir det inte. Man får ju skilja på liksom jobb och fritid också. Vi gillar att vara ute och göra grejer i naturen, vare sig vi har skidor under fötterna eller inte. Liksom.
Mm. Och vad gör ni då?
Ja, man kan ju gå på längdskidor, man kanske tar en liten skotersväng på vintern. Åka långfärdsskridskor i en kort härlig period här uppe som är fantastiskt vackert. Jag gillar att cykla mycket, där har jag inte riktigt fått med mig kidsen, utan det är min egen tid att dra ut och hojar.
Men det är mycket cykling på ditt Insta.
Ja, det blev det av olika omständigheter, men det är också ett bra sätt att hålla igång kroppen, och det känns som att det ger bra för skidåkningen på ett skonsamt sätt också. Liksom man kan få in långa pass här, timmar, utan att det sliter så mycket på knäna och sådär.
Mm. Paddling?
Ja, paddla lite grann. Det är ju mer som en, liksom en liten frihetskänsla att bara glida fram. Det är Stockholms skärgård på sommaren, är ju fantastisk också. Men ja, jag var ute igår och paddlade lite kajak. Som du
jag såg det. Man blir lite creepy när man kollar på folks Insta. Man vet vad folk håller på med på dagen.
Det är alltid perfekt på Instagram. Det vet
jag. Vet. Jäklar vad den filmen var perfekt. Men det såg helt fantastiskt ut. Det var spegelblankt på Åresjön då kanske.
Mm.
Och så var det då alla dessa 1000 färger på träden. Och någon liten fors i bakgrunden. Det såg helt otroligt ut.
Mm.
När jag såg den så satt jag framför datorn med full datorstrålning. Och tänkte att, härligt. Minns du, om du backar bandet, minns du när du blev sådär hooked på skidåkning?
Nej, jag har väl liksom tittat i backspegeln ibland lite grann. Men jag tror att jag höll på med massa olika sporter. Jag var väl lite sportfånen i vårat gäng hemma. Liksom. Men det var väl ingenting jag tänkte på, utan det var mer... Jag gillade skidåkningen för att det var socialt. Mina föräldrar tog mig med till backen och det var liksom härligt så på loven. Och sen så blev jag väl rätt snabbt duktig på det, och då blir man väl sporrad att fortsätta också. Så att det trummade på redan från tidig ålder och sådär. Sen var det ju, det gick inte käpprätt liksom uppåt i resultaten och sånt där när jag höll på med alpin racing, utan det blev ju väldigt mycket press på en själv och liksom man ville så mycket och låsningar och allt det där som man måste gå igenom. Så att, men jag landade i det här med friåkning i vuxen ålder kan man väl säga. Och då var det ju verkligen så här att alla de här åren man hade investerat i träning och resor och liksom, ja, alla meter man hade jagat på skidorna fick lite utdelning, att jag liksom kunde uttrycka mig genom friåkningen. Och, ja, det är lite mer lekfulla och liksom kreativa sättet att åka. Så det gjorde att min karriär förlängdes och håller på än idag. Liksom. Så det är ju fantastiskt.
Tävlar du fortfarande?
Nej, det gör jag. Jag var ju faktiskt uppe och körde NM i friåkning uppe i Riksgränsen för 2 år sedan.
Och det blev inte så bra, va?
Nej, det blev kaos.
Nej, berätta.
Ja, men det var ju 30-årsjubileum, så att de bjöd in lite folk och sådär. Då tänkte jag, men vad fan, nu åker jag så mycket skidor sen jag flyttade till Åre. Och jag, det här, det ska bli skitkul. Och det var hur kul som helst också. Men jag hade oflytt och krascha. Så att det blev, hade kunnat bli riktigt dåligt. Men eftersom jag, som läkaren sa då, var väldigt god fysisk vigör, så klarade jag av den där smällen ändå, så det blev inget trauma, men det hade kunnat bli dumt. Jag fick en så kallad open book pelvic fracture. Alltså
det låter inget bra, berätta.
Nej, men jag fastnade med skidspetsen i en sten. Liksom.
Nej, men alltså på riktigt.
Ja, Så att jag slets, jag öppnade upp bäckenbotten med 3 centimeter och då måste man operera det akut för att det inte ska bli några inre blödningar och så vidare. Men det blev inte, så att det var mer som en fraktur då. Men jag har ett fint garnityr här på framsidan nu med massa skruvar och plåt och grejer.
När du sa förlåt, när du sa så här open book och öppna bäck, så tänkte jag så här, ja, nu vet du hur det känns att föda barn ungefär.
Ja, de fick ju gå in med kejsarsnitt för att kunna genomföra operationen, så att då fick man ju gå igenom alla vävnader och muskler och så att den rehaben vet jag precis vad det innebär nu. Och
Men
ett
är du hund?
likadant fint
Ja,
så här
snyggt.
R har jag också där.
Men är du 100% återställd nu?
Ja, jag är det faktiskt, så det var ju fantastiskt. Det
Wow.
gick väldigt bra, tack.
Men hur gick tanken? Jag tänker ändå så att din identitet är ju så förknippad med skidåkning och liksom allt som har med outdoor att göra, liksom både jobb och privat. Kände du då när du låg på båren att fuck, vad händer nu liksom?
Ja, nej, jag
Eller du
vet
kanske inte
inte.
har den genen, du kanske
Nej,
bara
jag
så här.
vet inte. Jag kände väl mest att shit, nu fixade jag den här. Nu behöver jag inte, nu är check på den. Nu kommer inte det hända igen i alla fall. Det är lite så väljer väl att se vägen ut ur saker. Ja, jag vet inte. Jag kan måla upp worst case scenario och best case scenario, men sen får man ju välja. De gånger jag har varit skadad och sådär, då har jag liksom alltid varit självklart att men jag ska tillbaka och jag ska tillbaka till 100. Jag har sett så många som går och är halvdåliga resten av livet bara för att de har varit slöa på att ta hand om sig liksom. Med rehab och träning och så. Så att det har liksom inte varit ett alternativ. Just den här vurpan var ju också ganska oflyt. Det var inte liksom en skitdum grej, utan det var verkligen otur, så att det har inte satt några spår sådär, utan jag känner mig fortfarande peppad på skidåkning och i alla dess former och ja, tummen upp på det liksom.
Härligt. Vilken
Ja,
tur.
det är det ju verkligen. Man vet ju aldrig hur det är och så. Jag vet ju de som har fått helt annan mindset, som vi var inne på tidigare, när barnen kommer och sånt, som inte ens vill vistas i den här miljön. En skidfotograf till exempel som sadlade om helt för att han satt inte sig själv framför kameran, utan han satt säkert bakom kameran, men det var liksom hela grejen att vara ute i bergen och det här. Så att han är studiofotograf idag, men han är lika glad för
Lugnt och
det. Så.
stilla inomhus. Så det där, kära lyssnare, det där kanske man inte tänker på när man ser coola bilder. Men det är ju någon som fotar som är utsatt för precis nästan lika stora risker som du är. Och i annat fall kanske hänger ut i sele från en öppen dörr från en helikopter eller vad det nu kan vara. Så det där, alla coola skidbilder vi ser, är det någon bakom kameran?
Ja, det är ett teamwork, absolut.
Du har ju åkt skidor några år, typ 40 plus, tänker jag. Du började när du började skolan, när du var liten någonstans. Hur har skidåkningen, det är en stor fråga, men generellt, hur har skidåkningen förändrats genom åren? Du har ju varit liksom med i flera generationer. Innan du började med skidor fanns det inte carving. Alltså det var ju liksom, det har ju hänt mycket genom åren inom skidåkningen.
Ja, det har det väl såklart. Jag skulle vilja säga att liksom skidglädjen och upplevelsen och det skiljer nog inte så mycket, utan det är ju väldigt socialt betingat och det är fina liksom miljöer och härligt att vara ute. Och det är det ju fortfarande då som nu. Skillnaden är väl till det positiva, att det är liksom, materialet har ju blivit bättre. Det finns liksom inga skitdåliga skidor längre. Du kan hyra nästan var som helst bra grejer och pjäxorna gör inte svinont liksom. Och kläderna, allting har ju blivit bättre för det bekväma och så. Så det är ju väldigt positivt. Sen är det väl kanske större skillnad. Jag vet inte, när vi växte upp var det ju nästan liksom lite folksport med Ingemar Stenmark och man drog till Kungsberget med plugget eller Bjursås eller liksom vad det än var. Nu vet jag inte, det känns som att globalt sett så är det ju blivit väldigt överklassesport. Så det är liksom inte alla som har råd. Köpa ett liftkort i Colorado idag, det är 1000 spänn plus för dagkort. Och är du en familj då och som har rest och ska bo och så där, det blir ju inte för alla. Och det tycker jag är lite synd. Men Det är väl lite oundvikligt så kanske, men i Sverige är vi ändå hyfsat bra på det. De flesta har ju i alla fall fått chansen att prova på oss.
Ja, när du sa så här, dagar i Bjursås och Rom och allt där. Det var, man åkte ju varje år
Ja, det
med
var ju det. Det var ju
skolan. Det var ju
exakt.
fantastiskt. Och så bussade vi ner, då flög med. Nu, jag vet inte, snobbungar som åker till, nu du sa poppis åka till Val d'Isère, men då flyger man ju.
Ja, det är
Vi satt
skillnad.
ju och bussade ner 36 timmar.
Ja, stämmer.
Det var tidigare.
Nej, men så det är väl så liksom som jag kan tänka. Min lilla reflektion.
Du pratar om naturen och vackra upplevelser och jag tänker vackra. Du måste ju ha sett fantastiska, fantastiska ställen. Har du ett par ställen på jorden som du bara sa, det var det bästa som du vill dela mer av? Ställen och själva upplevelsen.
Ja, jag vet inte. Jag reste ju extremt mycket under ganska lång tid och det var fokus på skidor, skidorter. Så att man missade ju rätt mycket längs vägen sådär. Och alltid så gillar jag att komma tillbaka till Sverige och Norge. Jag menar Nordnorge, det är som Sverige på anabola. Det är ju så himla häftigt och mäktigt och det är djupare fjordar och högre berg och liksom. Så Skandinavien är ju icke att förakta liksom. Men sen är det klart att det har varit häftigt att åka skidor på Nya Zeeland med så här kortare avstånd från bergen till havet och däremellan en strimma regnskog bokstavligen. Så att ja, vi åkte igenom där och kollade när de, det var ungefär i den tiden de spelade in Sagan om ringen. Så att det säger lite om liksom miljöerna där. Så det är ju skithäftigt, Södra ön på Nya Zeeland. Det var ju mäktigt såklart. Och sen om man ska liksom optimera skidåkning och stora åk och häftiga miljöer så, då är ju Alaska svårslaget såklart. Det är liksom bara ett hav av toppar som åt alla håll. Och tystnaden där liksom när man sätts av på en bergstopp och det finns liksom inga liftar, det finns ingenting runt omkring utan det blir väldigt så här närvarande. Det är också häftigt såklart. Japan, fantastiskt också. Hur mycket snö som helst och superhärlig kultur och glada människor, god mat och liksom ganska likt oss på något vis, fast samtidigt väldigt långt ifrån. Så det är så här intressant med hela Japan där tycker jag, kulturen på något vis.
Men det har dykt upp lite japaner i Åre senaste åren. Nu var det några år sedan jag var där, men då var det lite japaner.
Japaner överallt, vet du. Nej, men det kan nog stämma. Ryssar har vi haft mycket här också tidigare innan det blev kaos i världen.
Du, när du inte får leka av dig, hur jobbig blir du på en skala från
Jag
1 till
blir
10?
svinjobb. Det skulle du fråga Anna såklart.
Jag förstår det.
Man lär sig ju om varandra och jag vet, jag har ganska stort behov av att leka av mig. Göra av mig lite som rörelseenergi. Då blir jag mycket trevligare att hänga med sen. Men det räcker med någon timme, helst någon timme om dagen, så mår jag mycket bättre i
Du måste ju ha
själen.
tränat nu på morgonen, känner jag, för du känns ju väldigt lugn och tillfreds.
Nej, jag har ett litet gym i garaget, så det blev sent igår kväll. Och idag har jag varit ute och gått med hunden på morgonen. Det var så fint väder och så. Så att vi får se vad vi får till resten av dagen.
Och när du blir förkyld, vad händer då? Då blir du lika jobbig.
Jag blir sällan förkyld
Nej.
sådär. Jag vet inte. Det var länge sedan jag var dålig.
Fattar. Ja, du träffade ju, eller kanske gjorde innan, men den researchen som jag läst på, så träffade du Kaj Zackrisson när ni gick skidgymnasiet.
Yes,
Och
16
ni
år.
blev väldigt goda vänner. Berätta om, alla vet inte vad kask är. Jag har massa mössor. Och sen så blev du underställd och lite allt möjligt. Men berätta lite om storyn kring kask. Hur föddes den? För den är lite...
Ja, men jag träffade en jättehärlig kille på skidgymnasiet i Malung och vi liksom connectade ganska snabbt och sen har vi delat massa äventyr. Han körde samma bana som jag med från racingskidåkning till friåkning och så vidare. Så det var ju, har ju alltid varit dubbelt så kul att ha en polare med sig på resan liksom. Och vi har ju delat framgångar och motgångar och allt sånt där. Men sen så, jag virkade mössor, gjorde jag. Och det var ju liksom inte så märkvärdigt, men det spridde sig. Han ville också göra det, och sen tyckte vi att vi... Folk tyckte det var en rätt kul koppling när vi var ute och åkte, udda koppling när vi var ute och åkte skidor och stora berg och liksom de här coola killarna som kom. Och så satt vi och virkade liksom mellan åken typ, eller på
alltså,
resorna.
Det är så,
och
så gulligt. Kunde ja, du blev... virka, eller var du tvungen att ringa mamma och fråga?
Ja, morsan visade mig en jul några år tidigare så jag kunde virka. Och det blev ju bra gåva ofta att ge till folk så här, när man sov på någon soffa och lite så.
Så det var lite, började lite kanske som en typ av betalningsform.
Ja, ja, absolut. Och sen var det ju ett sätt att också ta ut liksom svängarna lite i färger och form och allt sånt där. Det hade väl jag en sån ådra i mig som jag liksom fick utlopp för lite grann. Och då tyckte Kajs efter ett tag, ska vi inte dra igång en liten märke med det här? Så att då gjorde vi det. Då fick det heta Kask från början och sen så körde vi på med virkademör och sen landade det i massa funktionsunderställ och ull och ja, skidglasögon, allt möjligt. Så det körde vi liksom parallellt med skidkarriären, och det, vi hade ju marknadsföringsplanen var ju redan där och vi hade liksom trovärdigheten och allting. Och sen det här att det var lite udda också. Kopplingen till de här tuffare skidåkningen och mjukare produkterna. Så att det fanns alltid något att snacka om kring det där, vilket var gratis marknadsföring såklart. Det insåg vi väl först i efterhand att shit, det här var ju genialiskt. Men från början var det mest på skoj.
Jag har tagit kosttillskott så länge jag kan minnas. När jag var liten förvarade vi alltid vitaminerna i kakburken. Ni vet, en sån där fin gammal kakburk i plåt. Något som gjorde mina kompisar besvikna när de stack ner handen på jakta för min mormors goda bondkakor eller havreflan. Men nu när jag ändå får kalla mig vuxen har jag skapat min egen kakburk med vitaminer och mineraler hemma. Därför är jag alldeles extra glad att podden sponsras av just Great Earth. Ett privatägt företag som startades i Gävle för över 30 år sedan. Här är varje produkt framtagen med noga expertis och omsorg. Inget lämnas åt slumpen. De tänker inte bara på att kunden ska få en högkvalitativ produkt. De har också ett hållbarhetstänk från steg 1 till slutkonsument. Om du mår bra, mår alla runt omkring dig bra, och då ökar chanserna för planeten att blomstra. Eftersom jag är noga med att ta hand om min hälsa är det självklart att jag väljer högsta kvalitet. Endast det bästa duger. Support yourself liksom. Tack Great Earth för att ni är med och bidrar till en bättre hälsa. För både mig, mina lyssnare och för planeten.
Alltså det är ju så gulligt. Jag kan bara se så här, sitter i underställ fortfarande med liksom skidutrustning och tar fram virknålen.
Jajamän.
Men sen så blev det ju här lite större. För det första, Kask-namnet.
Mm. Ja, Kask, det lät ju lite som Kaj och Sverre. Men det är ett synonymord för huvudbonad faktiskt.
Aha.
En kask, en kepa just man hade det, just när just man det. Körde. Häst och vagn typ. Och sen kommer väl från spanskans casquet och franskans casque som betyder hjälm. Så att det var ju kopplat till huvudbonad då.
Mm.
Ja, det blev ju vårat fall också till slut. För att det dök upp ett annat casque, ett italienskt märke som växte så det knakade. Som gjorde hjälmar. Så att det slutade med att vi gjorde ett... Ja, vi sålde vårat namn till dem helt enkelt.
Så det är de som äger det nu?
De äger namnet och avvecklade väl våra produkter och kör sina.
Aha. Men det var många år ni körde. Var det 18
ja.
år?
Ja, men det blev något sånt. Så att det var ju fantastiskt kul. Mm.
Gud vad roligt. Det hade man ju velat se när ni sitter på era resor och virkar.
Ja.
Jag har ett gäng mössor.
Ja, men det var ju väldigt kul där. Det blev ganska starkt signum under många år. Det fanns inte så många... märken som fokuserade på att göra coola mössor, utan det var egentligen senare när det blev liksom, fanns mössmärken och så. I början var det bara de stora klädmärkena som hade lite mössor vid sidan om typ.
Men visst fanns ni innan ni la ner eller sålde, visst fanns ni ganska mycket worldwide?
Ja, vi sålde väl i 16-17 länder eller sånt där. Distributörer och grejer.
Ja, ni kunde inte sitta och virka själva till slut, förstår jag.
Nej, det gjorde vi inte, utan vi hade produktion på det där. Sen. Mm.
Du, hur får du utlopp för din... Du sa att du har en läggning för färg och form.
Ja, jag vet inte riktigt. Det kan fattas än ibland faktiskt. Kanske är dags att ta upp det igen. Vi får se. Men jag jobbar till exempel, har jag liksom utvecklat mina samarbeten inom skidåkningen, så... så jobbar man ju ofta med produktutveckling och så där, till exempel med skidorna, mitt märke nu. Och där har jag liksom jobbat aktivt mer med design och färg och form och sådana bitar också, utöver själva liksom produkten. Så att det är kul att kunna ingå i ett sådant team, liksom, hjälpa dem med att hitta rätt.
Och apropå jobba, hur skiljer sig en arbetsdag till exempel i jul? En juli kanske är lite ledig, men hur skiljer sig en arbetsdag i maj, juni i förhållandevis till februari?
Ja, i maj, juni, då är det väl liksom mer man ska sy ihop året som har varit. Man börjar tänka lite samarbeten kanske framåt. Vilka ska vi försöka hitta på något ihop med? Vad kan tänkas komma för resor och sånt där? Det är mycket planläggning och tankar kring det. Under vinterhalvåret då är det ju liksom mer väderstyrt och man kanske har linat upp 2-3 resor som är bokade. Så då försöker man liksom sätta dem och göra så mycket bra som möjligt när man väl är iväg. Och när jag är hemma däremellan så är det ju liksom, är det fint väder så drar man upp och kanske behöver ta bild på någon jacka eller bara ut och köra, det är fina förhållanden, slå på GoPro:n och fixa lite content liksom och ha kul liksom, fortsätta och i samtidigt som man kanske känner på dragkedjorna och skicka tillbaka, ja men den här borde vi vända på eller skidorna, ja men vi ska göra dem lite bredare i topparna, hela tiden den här dialogen med dem man jobbar med. Så.
Det måste ju vara guld värt, du, det hårdtesta grejerna.
Jo men det gör man ju verkligen, så att det blir ju trovärdigt hela vägen ut till sömmarna. Liksom.
Nu har det hängt upp mycket, extremt mycket i naturen under alla dina levnadsår egentligen. Har du kunnat se en skillnad i klimatförändringar?
Absolut. Det är ju snabbare svängningar liksom under vintern. Förut så hade vi ju mer riktig vinter. Och här uppe har vi ju liksom perioder när det är kallt och riktig vinter och kanske mer snö nu än vad det varit på några år och sådär. Men samtidigt så smäller det till snabbare och kan det vara hellregn i liksom januari. Och då undrar man ju vad fan hände där. Man kanske inte reser på samma sätt. Glaciärerna har ju tagit stryk så att sommarskidåkning och sånt där är ju liksom en helt annan grej nu. Förut var det ju nästan vinter uppe på glaciärerna under vissa veckor. Nu är det ju bara smutsig snö och man täcker över och håller på och konserverar och snö för att kunna fortsätta businessen och sådär. Så att, nej men visst är det skillnad, det märker jag ju.
Även på de riktigt höga topparna liksom, kan man se att det är liksom skitigt och att det är mindre snö. Och...
ja, absolut.
Jag blir lite låg när man pratar om det, det är så sorgligt.
Ja,
nej, jag tänker också att många av dem som klättrar mycket pratar ju mycket om det också, att det har blivit smutsigt på bergen och folk som...
Ja, absolut. Nej, men jag har inte varit i Chamonix på länge nu, men där fanns det ju liksom klassiska åk som man åkte ner uppe på Valle Blanche och liksom höghöjd glaciäråkning. Och så gick man upp för en liten gång upp för att kunna åka ner till byn. Den gången blev efter ett par år en trappa för att det liksom kröp uppåt. Och nu är det ju liksom bara stenrös där, flera hundra meter. Du kan ju inte ta det till den här trappan längre.
Åh, så
ja, det är nya tider.
Har du någon plats på jorden som du fortfarande inte har varit på som du bara känner att men alltså, jag måste ta mig hit?
Jag vill ju till Grönland. Jag hade en resa bokad.
Har du inte varit där än?
Nej, jag hade en resa bokad men det blev för omständigt den gången. Så att, det skulle ju vara häftigt såklart.
Och inför den här säsongen, vad har du för coola resor bokade?
Nej, nu jobbar jag fram camperna för kidsen som vi ska ha här uppe. Men det blir fokus på sportlov och påsk. Sen så är jag i planen att åka till Kanada en sväng i januari för min klädsponsor och ta lite bilder och göra en konceptresa dit helt enkelt. Och sen så blir Alperna en sväng i mars som det ser ut. Det är väl det som är bokat. Men annars så gör jag mycket små äventyr här i Jämtland med omnejd. Sådär.
Det låter också härligt.
Jag ska till Norge förresten. Gränsen har ju varit stängd och Kai, han bor ju borta i Oslo och driver en liten skidanläggning där borta, tre timmar därifrån. Så jag ska dit och åka skidor med honom. Det var ett så här måste. Det var alldeles för länge sedan vi gjorde.
Det
ska jag göra i vinter. Ja.
Nej, men hur tränar du? Du tränar mycket. Hur tränar du inför vintersäsongen? För den kanske skiljer sig lite på de olika säsongerna för dig? Eller kör du på?
Nej, jag kör nog mest på. Liksom. Det varierar lite. Jag har ju en bas som för mig funkar ganska bra då, med ett gäng styrkeövningar liksom, i gymmet egentligen. De är alltid där och är alltid med. Sen hur mycket jag pushar den biten, det kan ju vara lite efter motivation. Men jag försöker alltid upprätthålla en bra grundstyrka, liksom, för det har funkat för mig. Och sen gäller det att flåset och det hänger med, och där kan man ju liksom ha lite olika incitament. Jag cyklade mycket för att jag var med på en Vätternrunda här för 2 år sedan. Ja. Så då blev det lite extra träning på cykeln. Och jag gillar det att man kommer ut och liksom kör lite dit näsan pekar, och man kan se nya ställen och så. Mm. Lite mer än vad man kanske gör om man bara springer och sådär. Men sen vet jag ju att intervallträning är ju det som ger bäst, så att jag försöker slänga in lite liksom ren och skär intervallträning antingen på löpbandet eller på plan mark. Liksom.
Det är ju enkelt för dig att köra backträning, tänker jag.
Ja, det är svårt att undvika de här jäkla backarna här. Det är väldigt högt och lågt, liksom, men hela tiden att man håller igång och inte säckar ihop. Liksom.
Är det någon typ av träning som du önskar att du skulle göra mer av?
Nej, jag vet inte. Jag gillar ju surfa, och det är ruggigt bra träning. Och här uppe är det lite begränsat. Man får åka till Norge eller till östkusten. Men det blir ju mer som en kul grej liksom, när det väl tillfälle ges. Men ja, sen är lite extra rörlighet och smidighet sånt där. Det blir ju tuffare när man blir äldre. Jag höll ju på med gymnastik i många, många år, och det har jag haft sjukt nytta av, och det har liksom kommit naturligt. Ofta till exempel om man kraschar och liksom man har någon form av kroppskontroll, så att den är väl lite svår att upprätthålla kanske. Man borde träna mer gymnastik egentligen.
Ja, det lägger vi in.
Det lägger vi in.
Det lägger vi in. Annars kommer vi upp och yoga lite mer.
Mm.
Du, samma fråga som alla gäster får. Hur ser dina morgonrutiner ut? När går du upp? Vad händer? Har du några speciella rutiner på morgonen? Hur ser det ut?
Ja, men vi är ju liksom ett familjekollektiv här, va? Och det styr ju. Så att jag ställer klockan på 6:20.
Ja.
Väcker barnen 6:30, då står kaffemaskinen och puttrar och gröten lika så. Sen är det ju liksom...
Det låter ju idylliskt.
Ja, just där, den där kvarten innan de kommer upp, så är det ju ganska idylliskt. Sen är det ju fullt ös, hela familjen är engagerad, delar upp oss och... se till att vi kommer iväg på våra göromål. Just nu jobbar jag hemifrån, så efter att jag har lämnat på barnen och Hanna är på sitt jobb, så blir det datortid eller träning på förmiddagen. Lite beroende efter väder och sådär, men det brukar ju vara att jag gick på gymmet direkt efter jag lämnar. Men nu har vi en hund också, så nu ska man ut med den.
Är det en valp?
Ja, hon är 9 månader nu, så att... Hon börjar väl kötta på sig lite. Så
vad
hon
är det
varit
för
med.
Hove då?
Det är en labradoodle, världens gulligaste.
Men var är hon nu då?
Nu ligger hon och gnager på något ben här.
Mm.
Men hon ska väl med på lite. Vi har sprungit några repor, så tanken är att det blir en träning.
Du måste drillas. Såklart.
Ja, men det finns energi som blir över där.
Så jag kan tänka mig det.
Ja. Nej, men sen är det ju liksom, nu sitter jag och pratar med dig, och det är en del sådana här teamsmöten och grejer blir det ju.
Men du har inga sådana egensinniga ritualer som bara du gör varje morgon? Du liksom inte...
Nej, jag är ganska tråkig så, det var väl det jag sa. Vad ska vi prata om?
Ja, vad ska du...
Nej, men jag har... Jag lever väl ganska liksom enkelt så, har inte så mycket knasigheter för mig, men jag försöker vara lite noga med vad jag petar i mig och vad jag har.
Ja. Och vad betyder det då?
Nej, men att jag kanske inte äter så mycket socker. Vi har väl en lördagsgodisdag. Vi dricker inte massa saft och läsk, vi dricker vatten och... käka husman basic. Igår blev det förvisso hamburgare, men då hade vi massa grönsaker till och, ja, ganska odramatiskt sådär, skulle jag väl vilja säga, men det beror ju på vad man jämför med också. Man har väl med sig någon form av sund grund från början och sådär, så att Ja, men ganska liksom lagom på allt.
Mm, låter, ja, men det låter bra.
Ja, men jag vet inte.
Vad
jag har ju
undrar du?
bra grundförutsättningar har jag haft alltid för det fysiska. Men jag har också liksom inte haft så stora svängningar i vikt upp och vikt ner. Eller liksom jag försöker, i och med att jag gör lite av allt, så blir det också att man ser till att allting funkar. Och det har varit väldigt bra för mig, tror jag.
Om man nu efter det här avsnittet YouTubear dig, så kommer ni se att det är ganska mycket muskler på dig.
Ja, det är bra padding liksom. Ja, men om man det är ju det.
Om du kraschar.
Om jag kraschar.
Det är inbyggd padding.
Ja, nej, men sen tycker jag om att känna mig stark.
Ja.
Och det tror jag också har liksom bejakat lite nu, eller jag har bejakat det nu lite när man närmade sig 50 och sådär, att det blir ganska lätt hänt att man fokuserar på lite mer uthållighet, och man blir lite, man tycker att man ska sätta upp lite mål och det är något långlopp, och jag sa att jag körde Vätternrundan, och man kan ju köra swimrun, och allting handlar ju, eller mycket handlar om att man liksom tror att det är bättre att hålla på länge och lite lagom. Men jag tror på motsatsen, att det är viktigare att bejaka den här explosiviteten och ja, muskelmassan, för det är ju den man tappar. Och det där andra, det kommer liksom av sig självt lite grann, att man blir ju segare med åldern. Men just därför är det viktigt att behålla det här jävlar anamma och liksom våga. Till exempel, när sprang du så fort du kunde någon gång senast? Alltså hjärnet. När sprintade du 10 meter allt vad du kunde?
Var det en fråga till mig?
Ja, eller när tappar du andan? När fick du en smäll i bröstet så att du tappar andan, som du
Nej,
gjorde
men
varje
det,
dag när du var
det,
liten?
Ja, men det gjorde jag ju i Storhogna 1000 gånger. Man landade i skidbacken på bröstet. Och bara, Nej, och den känslan har jag väl inte haft sen jag hade covid, tror jag. Det var liksom lite samma, det där så här trycket över bröstet. Men det, när jag förstår vad du menar, så nanosekund när man tappar andan. Eller...
Ja, och det där kan man ju, det där snack, när jag har lite inspirationsföreläsningar och sånt, så försöker jag peppa folk att liksom, du behöver inte hoppa från tian när du är på badhuset. Men du kan ju hoppa ifrån från kanten, du behöver inte gå i badstegen, för då blir lite det där pirret. Och liksom, ja, jag tror på det där att man ska hålla igång det där.
Jag håller helt med. Hur återhämtar du dig på bästa sätt efter en långa, tuffa dagar på berget? Jag tänker att nu har vi pratat väldigt mycket om explosiv träning, ganska tung träning, du håller igång varje dag, men hur återhämtar du dig?
Ja.
Som är nyckeln, speciellt när man blir lite äldre.
Ja, återhämtning är ju viktigt liksom, men man går ju runt vissa veckor eller vissa veckodagar, så blir det ju mindre sömn. Och det funkar ganska bra för mig under perioden, men sen kommer man ju till ett skede där man behöver ta igen lite grann, och då är det ju liksom sova som gäller. Och inte sega på och sitta uppe till liksom 2 på nätterna, utan
kolla på lägga Netflix.
Ja, men det kan ju vara skönt också för själen att bara sitta och slö. Det behöver man också, men om jag verkligen liksom ska återhämta och känna att jag behöver ladda batterier, då är det väl sömn som gäller. Nu har jag tur att jag sover bra, så att det brukar gå på några dagar, så är man i fatt. Liksom.
För det är inte självklart. Det var roligt att du sa det, för det var nästa fråga. Det är inte självklart att man sover bra. Jag vet så många som jag träffar som har utmaningar på nätterna.
Ja, verkligen.
Uff, det blir trött på att höra på det.
Ja, nej, men det tar vara liksom på de där timmarna och försöka att liksom slappna av i att det inte ska bli en prestation. Det blir så prestationsinriktat nu för tiden. Man ska vara starkast på gymmet, man ska sova bäst, man ska springa längst, man ska äta smartast. Nej, men att bara försöka landa i allt lite grann. Ja.
Du pratade lite om ålder och prestation. Har du någon åldersnoja?
Nej, inte direkt. Jag är väl rädd. Jag tycker det är tråkigt att jag ser lite sämre och hör lite sämre och liksom så här. Grejer som man inte kan ducka för, såklart. Men i övrigt så funkar ju det väldigt bra, och jag har inga problem med att man blir äldre. Jag tycker man ska åldras värdigt, så att säga. Men sen så, ja, när man ska bli riktigt gammal, då vill man se ju sina föräldrar och den generationen. Där går det ju rätt snabbt liksom. Från att vara äldre och värdig till att man blir jävligt skrutt. Så det blir ju nästa puck sen om 20-30 år då, och se hur det kommer funka då. Men...
Då tar vi ett podd-samtal till.
Ja, exakt.
Men då vill jag nästan ta mig upp till Åre och göra det samtalet. Det var ett tag, det var några år sedan jag var där. Du ska få 5 ofullständiga meningar.
Yes.
Det här skulle jag aldrig missa att göra innan jag tar mig upp på berget.
Säkerheten måste ju vara där. Det är ryggsäcken med lavinspade, sond och en sån här sändare är ju lika viktig att ha med sig som skidorna på fötterna. Så att, det skulle jag aldrig missa.
Så här ser jag mig själv om 10 år.
Ja, typ som du ser mig här idag.
All right, vad
Ja, jag
roligt.
hoppas det. Jag
Ja,
håller
det hoppas jag också.
lite gråare kanske. Och lite större påsar under
Nu har du
ögonen.
ingen grått, nu har du mössa på dig, du ser
Ja,
ingenting.
nej, jag är
Nej, det var ingen grått
lite
där.
smågrå. Nej, men jag vet inte. Det är 10 år, det är liksom, det går ju fort.
Om man vill äta den godaste våfflan i Åre ska man ta sig till.
Och jag var på Lillåstugan. Det ligger bort mot Tegefjäll. Man kan antingen gå på skidor dit på platten, 2 kilometer, eller så åker man från Tegefjäll. Nu vet jag inte om de ändrade drift, men då hade de ruggigt frasiga goda våfflor och såklart med hjortronsylt
Just
från
det.
Ullådalen.
Såklart. Om jag inte hade blivit professionell skidåkare hade jag nog...
Oj, ingen aning faktiskt.
Har du aldrig fått den frågan?
Nej, eller jag har väl aldrig frågat mig själv. Jo, jag frågade mig själv någon gång. Det var väl där innan liksom friåkningen tog fart och man kände att man skulle göra någonting riktigt här i livet. Och tänkte, vad fasen ska jag göra nu då? Jag tror morsan anmälde mig till polisutbildning. Hon tyckte att det borde han ju kunna bli. Men det kom jag inte in, så det var ju tur det. Det slapp jag ta folk i örat och sådär. Så att, nej, jag vet inte. Det är ju den här kreativa sidan som man hade velat lyfta fram. Och den fick jag ju verkligen utlopp för med KASK. Så att, jag kanske hade jobbat med design och färg och form på något sätt, skulle jag tro.
Det låter ju nästan som det efter det här samtalet.
Ja, faktiskt.
Nu får du passa dig på vad du säger. När jag överraskar Hanna på sängen på hennes födelsedag har jag alltid som rutin att...
Oj, hon gillar ju inte överraskningar.
Aj då,
Att,
okej.
ja, jag har nog försökt mycket, men det har inte blivit... Ja,
Så
men kanske att...
lyckat!
Nej, men att vi går igenom det innan. Det brukar vara en
Älskling, jag ska
fungerande...
överraska dig klockan 7
Ja,
imorgon bitti.
du fyller år om en vecka.
Ja.
Ska vi göra
Ah.
någonting? Men vi håller ju på traditionerna just runt födelsedagar, så att det liksom engagerar ju mer hela familjen nu, skulle
Jag
jag säga.
förstår,
Så att vi
jag
gillar
förstår.
att visa dem att vi kör en liten blomma och vi kör frukost på sängen och hela familjen är med och sjunger och sådär. Men inte så mycket överraskning.
Hon vet att det kommer att hända, men det kommer inget annat. Står du upp och bakar bröd och grejer också, eller?
Nej, inte så mycket baka, nej.
Men ni har ju ett jättebra bageri där i Åre.
Ja,
Det är bara
exakt.
palla sig dit. Du, nu ska du få luta dig tillbaka ett par minuter, för nu tänkte jag prata lite om skidåkning och dagens samtal.
Yes.
För mig har det varit självklart att åka skidor ända sedan jag var liten. Det inser jag nu som vuxen och mamma till 2 döttrar att det har varit ett enormt privilegium. Jag har harvat upp och ner i många av svenska fjällens backar, men även i många andra länder i Europa och även USA. I allt från plusgrader till 30 minus. När jag var yngre brukade min mamma släppa mig och min kompis Anna i antingen Ekångsnäsbacken på Lidingö eller Fiskartorpet på norra Djurgården, som då var en fungerande skidbacke och där du och Kai hade kontor under många år. Jag hade väl typ nästan alltid 20 kronor i fickan som skulle räcka till pommes frites med lite ketchup på och vatten. Och sen var det obligatoriskt att ha iskalla Ahlgrens bilar i fickan som fick smälta i munnen. Alltid. Jag kan förstå din känsla att stå på ett berg, kanske inte riktigt lika höga berg och farliga stup som du har stått inför, men ändå känslan av att stå i Alperna med en vidunderlig utsikt, perfekta snö- och väderförhållanden och där man känner sig rätt liten faktiskt, där allt runt omkring en är väldigt stort och mäktigt. Och känslan av att vara så nära naturen är fantastiskt. Men jag minns också iskalla dagar på fjället och våfflor med god sylt. Och idag blir jag lite extra inspirerad att åka skidor. Det får sätta stopp för dagens samtal.
Härligt.
Alltså dagarna i Fiskartorpsbacken. Ja, det är lite synd att den inte snurrar längre. Men den backen är kvar.
Absolut.
Ni satt där många år, va?
Ja, Birka. Jag hittade en själsfrände där i Ville som driver där. Och ja. Han är galen på alla sätt. Så att, han satte ett litet hörna till förfogande. Så hade vi kontor där i många år. Det stämmer bra.
Det är så fin miljö där.
Ja, det är härligt.
Och så är det så häftigt att, nu pekar jag, men det ser ju du men inte lyssnarna, men det är ju liksom 7 minuters cykelväg från mig. Så då är man verkligen ute i skogen. Det är superhärligt där och kossor och får som springer runt. Och, alltså, du kan verkligen komma bort från storstadssurret. Mer natur.
Mer natur, absolut.
Om man nu känner så här, jag måste googla och veta allt om Sverre, var hittar vi dig någonstans?
Ja, men jag är ju på Instagram då, Sverre Liljeqvist. Där lägger jag väl upp lite från vardagen och även lite mer så här proffsiga bilder och sånt mellan varven. Sen har jag de här camperna som jag jobbar med. Det finns en hemsida som heter Sverre Freeride Camp där man antingen kan kolla in camperna eller så kan man komma och köra lite privata prylar om man har önskemål. Så.
Men sen har du något som heter Live a Little också, va?
Ja, Kask som vi var inne på tidigare blev Live a Little så småningom. När vi var tvungna att släppa namnet Kask så har vi reggat en av våra slogans från tidigare som är Live a Little. Vi tycker att det är himla bra namn, både jag och Kai. Så att vi har en hemsida där vi hade lite produkter till försäljning och så vidare. Men just nu är den vilande så vi får se om vi tar upp det senare igen.
Ja, vad härligt. Tusen tack Sverre. Vad kul att ses efter alla år. Tack för ett fantastiskt samtal.
Tack själv. Njut dagen
i Stockholm. Mm. Och vill du läsa mer och följa Sverre, gå in på Instagram eller bara googla på Sverre Liljeqvist eller Sverre Freeride Camp så kommer du se massa coola bilder och uppdateringar på allt som händer i Åre i vinter framförallt. Så in och följ Sverre Liljeqvist, in och följ mig på Shape by Shirin och missa inte ett enda avsnitt av podden. Träna med Shirin, in och prenumerera och dela med dina vänner. In och följ min fantastiska sponsor Great Earth. De har Instakonto greatearth.se och hemsidan samma namn. Tills vi ses nästa gång, ta hand om din passion eller kanske hitta din passion. Håll igång ditt pirr och släpp prestationen i allt du gör. Vi ses nästa gång. Puss och kram. Hej då Sverre.
Hej då.